Välkommen till Varför kristen och möter med New Age. Alla som kollar och alla som lyssnar. Vi gör en serie som vi kallar Möte med New Age. Vad är New Age, Stephanie?
Precis, New Age är ju som en liksom, liten samling av olika teorier, religioner från olika länder och läror. Och, alltså det är en mix av allt möjligt, andligt eller ja,
som man kan. Man kan säga att de som håller på med det och närmar sig det, de är sökare oftast.
Ja, precis. Det kan man säga. Att man söker någonting utanför sig själv, någonting större, någonting som kan hjälpa en kanske på olika sätt. Och det är också intressant att man ofta kallar sig liksom för ateist, eller att man säger att i Sverige så är alla sekulära. Liksom. Men ändå så är det väldigt många som håller på med olika New Age-praktiker, eller vad man ska säga. Kanske utan att veta om att det tillhör New Age också. Jag själv har ju varit inne i New Age innan jag blev kristen och kom till tro på Jesus. Och jag var inte alltid medveten om att det var andlighet eller att det härstammade från olika religioner det jag gjorde, utan tyckte att det var ett bra sätt att kunna hitta någonting som kunde hjälpa mig att i livet liksom.
Och det kan ju vara allt ifrån, jag vet inte riktigt hundra, men det kan ju vara allt ifrån att du bara vill ha self-development och utveckla dig själv till att faktiskt söka någonting utanför dig själv, alltså andlighet. Nyandlighet är väl också ett ord man brukar säga, va?
Ja, precis. Och jag tror personlig utveckling är en av de stora drivkrafterna till varför människor gör det.
Ja. Så vi ska både dyka ner lite i vad det är för någonting och lite termer och varför, liksom sådär. Och så ska vi träffa olika personer som har varit involverade liksom, i nyandlighet, New Age, som har sökt i det här. Och idag så har vi då Erik von Knorring här.
Stämmer bra.
Kul att du är här, välkommen hit.
Tack så jättemycket, känns bra att vara här. Ja.
Är det bra med dig?
Det är bara bra, tack. Det är mycket som händer i livet. Här är han vägleder en, han prövar en. Men han är god, så det är bara gå i tro och kolla på fåglarna och inte bry sig om morgondagen för mycket. Ja.
Vi tänkte vi ska snacka lite med dig då om hur du faktiskt då gick ifrån att vara, vad jag förstår det som, du får en typiskt Svensson, uppvuxen i Stockholm, till att du idag är kristen.
Stämmer bra.
Om vi bara börjar, bara berätta lite din uppväxt. Liksom. Vad för typ av
absolut
bakgrund kommer du ifrån?
Ja, jag kan bara inleda och säga, jag är 30 år gammal idag. Så född och uppvuxen här i Stockholm, ute i Bromma. Och det är precis som du beskriver, alltså kommer från en helt sekulär omgivning. En sekulär familj, sekulära vänner. Skulle säga att det fanns inte en enda person i plugget, i en grannskola eller någonstans som var kristen. Den kristenheten var någonting som någonting som man hade på med förr i tiden. Alltså nu saker och ting går framåt, alltså vi är progressiva. Vi tror på vetenskapen. Och det var det som den kulturen som jag växte upp i dem, helt enkelt. Så samtidigt väldigt kärleksfull uppväxt skulle jag säga. Liksom en väldigt kärleksfull familj och bra släkt och bra vänner. Men det fanns väldigt lite kristenhet. Det som fanns där, det var liksom det kulturella som man går igenom. Även fast man är en sekulär svensk. Och även ens kunskap om det som är vägen, om det som är sanningen och det som är livet. Är väldigt begränsat i den kunskapen så kommer det genom skolan och kanske vissa kyrkor och kulturer, filmer, serier och så vidare. Va? Vilket man idag kanske har förstått är en felbild av vad det egentligen handlar om. Yes.
Hur började du liksom närma dig andlighet? Och sånt?
Ja, nej men, det var ju så att som jag sa, det kanske fanns vissa frön i uppväxten. Liksom. Jag minns att jag sa till morsan på vägen från dagis att jag tror på Gud. Liksom så här. Sen exakt var det kom ifrån, jag minns inte riktigt, kanske en medfödd barnatro. Morsan läste även liksom barnbibeln för mig och brorsan när man var små, men det var återigen enbart för kulturella anledningar som det gjordes. Sen var det typiska julspelet när man gick i trean, där man kör julspel över Kristus födelse. Jag var en åsna, men den enda åsna som hade en replik i alla fall. Men för mig så, ja men livet det rullar ju på liksom, man går upp i tonåren, man lever exakt som världen lever, man ser ut som världen, man pratar som världen, man beter sig ju allt det som världen tycker om att göra egentligen. Och när man kommer upp ännu äldre i gymnasiet och så folk pratar och kommer upp som ett samtalsämne lite mer ofta, det där med tro och religion och vad de benämner det som. Och då det pratas rätt hånfullt om det, mycket så här, kristna, de är hjärntvättade, de är ointelligenta. Det där med religion, det är bara där för att kontrollera den. Så återigen, det var mycket den syn som jag hade. Och det fanns egentligen ingen andlighet överhuvudtaget just då i omgivningen. Jag bodde även i USA ett år i gymnasiet på en privat katolsk skola i Delaware. Då var det även så här bön inför varje lektion, varje lärare hade sin egna bön. Man kunde sitta och skriva matteprov och sen helt plötsligt ringer det i klockan. Och då ska man ner på campus och lyssna på en präst och där och predika. Mm. Och då satt man där i sin skoluniform, liksom en tunn vit skjorta, slips och baggiga chinos och lyssna på en präst liksom mitt på en decemberdag, liksom stod där och frös. Och då var det återigen bara så att man, det här, vi gör inte så här i Sverige. Liksom. Det här gör man i USA, vi är med framåt i Sverige. Mm. Så det var den inställningen som man hade och det fanns ingen andlighet överhuvudtaget. Men vändningen kom då. Jag började plugga på universitetet. Och då var jag återigen tillbaka i USA, men i Kalifornien pluggade jag. Och då pluggade jag business management. Och på den tiden, min framtidsvision just då var i alla fall att, eller det var som att jag visste att jag kommer ha mitt egna företag när jag blir stor. Jag kommer bli entreprenör. Och det var väl aldrig för att jag vill ha mycket pengar eller jag vill bli framgångsrik, utan för att det var ett genuint intresse. Och det kändes som att man hade liksom viljan och drivkraften och kanske ett mindset som pekade på att man hade gjort bra ifrån sig i en sån roll. Så jag tog det här med studierna, gjorde bra ifrån mig i studierna, tyckte det var genuint intressant. Och någonstans i den där framtidsvisionen som man hade, så började man kolla mycket på vad som skiljer framgångsrika personer och de som inte lyckas när det kommer till det här med näringslivet och även annat. Så då går man in och gräver mycket i det där. Man kom in det som inledde lite mer där med personlig utveckling. Vilket jag idag är så här, jag vill inte röra överhuvudtaget. Så det kunde vara en falsk avgradyrkan av sitt egna ego någonstans. Och någonstans i det där så, man pratar mycket om vanor när det kommer till det ämnet. Och jag minns att jag då hittar en artikel som handlar om de mest populära vanorna hos de framgångsrika personerna, oavsett om de kommer från underhållningsbranschen eller näringslivet. Och i den listan, det är jättestora namn som står där, skarpa människor på den listan, och alla de hade en sak gemensamt. Och vad var då det? Det var att alla mediterar. Mm. Och på den tiden minns jag att jag tror jag hade hört om meditation någonstans, men jag hade inte lagt ner så jättemycket tankar och åsikter om vad det egentligen handlade om. Men när jag såg den här listan så tänkte jag att det kanske ligger någonting i den där då. Och det tror jag har lite av en hjärna som så fort jag blir intresserad av någonting. Så jag dyker väldigt djupt in i det liksom direkt. Jag läser artiklar, jag läser böcker, jag kollar på föreläsningar. För att utbilda sig själv när det kommer till just det här ämnet. Och hur de pratar om meditation är ofta så här. Om du mediterar så ingen situation kommer vara svår för dig om du mediterar. Du kommer klara av din livsstil mycket bättre än annars. Och när du är en grabb från världen och kollar på det här och tänker, men jag kan väl testa. Och du sitter ju där då och du blundar, du kollar på din andedräkt i 10 minuter. Och du tänker så här, men hur är det här farligt? Jag skadar ingen annan människa. Jag skadar inte mig själv. Vad är faran i det här? Men just då så har man inte ögon att se och öron att höra för att fatta liksom den andliga dimensionen i våran verklighet. Och att allt det som man gör i det fysiska har en effekt även i det andliga. Så jag går in i meditation, och det står även i Bibeln där. Du ska inte tömma ditt huvud på tankar, utan fylla det med Guds ord. Och inom meditationen då, så det gör att du söker svar på problem. Eller söker någon lösning, söker någon utveckling. I en källa, i en andlig källa som inte är ren helt enkelt. Inte den sanna källa. Du går inte till skaparen av den här världen för att hitta dina svar helt enkelt. Så jag sitter ju där en grabb från världen och liksom mediterar och har ingen aning om vad det är för andliga dörrar som öppnas. Men i början var det väldigt relativt oskyldigt. Liksom. Det var meditation 10 minuter kanske då. Och sen någonstans så är det även det som man kan prata om droger ibland. Att du testar en sak, sen tar det inte lång tid innan du testar någonting annat. Mm. Jag skulle säga att det är lite samma sak här med andlighet. Och det tar inte lång tid. Innan jag började meditera, sen efter det hittade jag yoga helt plötsligt. Och Och då var det även då att jag hade läst någonstans att de som håller på med yoga, ja, men de presterar bättre på sport. Och jag spelade fotboll på den tiden. Och de ser även att atleter, de förlänger sin karriär om de kör yoga. De hade en massa exempel på stora fotbollsspelare som körde yoga till exempel. Så det var återigen, men då testar jag yoga. Det är därför att hjälpa dem liksom. Det är därför att ge mig en fördel kanske.
Mm.
Eller något sånt där. Så då sitter du där och du, återigen, du är en grabb från världen. Du gör de här yoga-poserna. Och du har ingen aning om att de poser som du gör är en avbild av österländska gudar. Mm. Och så det är en enorm falsk avgudadyrkan som du sitter där och håller på med. Sen är det inget fel på stretching, men det här med yoga, det är en andlighet. Mm. Jag såg det inte som en anledning just då. Det var återigen, det är därför att hjälpa mig. Det är kanske psykologi eller en fysisk aktivitet bara helt enkelt.
Jag tänker att man kanske inte heller ifrågasätter vad de här olika övningarna har sin rot.
Nej.
Att de är ju importerade från olika religioner.
Just
det. Och sen kanske de är omgjorda på olika sätt, men det finns fortfarande en rot från buddhismen eller från hinduismen då. Och att det får man ju kanske inte informerat så.
Nej, men det kanske man inte förstår första början. Alla som börjar med yoga här i Sverige har inte den liksom förståelsen att det här är religion som de håller på med, som kommer från Österlandet. Och det är återigen, det är de andliga konsekvenserna som man inte förstår. Det är solhälsning A och det är solhälsning B som man gör, de här andningsövningarna. Vilket är soldyrkan, alla som tänker på det.
Det är alltså att man dyrker en solgud.
Ja, alltså det är solguden, vilket är en symbolism. Jag kan prata om drägen så mycket, men det går tillbaka till Lucifer egentligen. Och det är inte alla som vet om det, kanske. Men så det finns en andlig konsekvens i att göra de här grejerna. Sen det är inget fel med att stretcha, men det här med yoga, det är en helt annan grej. Alltså, det är, som du säger, det är en religion. Och jag tror att Indien, det är en nationalsport liksom. Men där handlar det inte om att stretcha, det handlar om att få ett andligt uppvakande. På det sättet, va?
Menar du att också de här då kroppskombinationerna, eller man ska säga, de här positionerna, att de tillber en viss gud? Eller?
Det är det som jag har förstått det, i alla fall om min egna erfarenhet av det. Så det är en falsk avgudadyrkan. Det är någonting som återigen öppnar upp en andlig port in i ditt liv som inte du har koll på riktigt.
När gick du till att du förstod att... Som jag förstår, så du går in där för att du vill utveckla dig själv och du vill bli...
Det ska hjälpa mig, jag tänker.
Ja, precis. Liksom, ja. Och du tror egentligen inte, du kommer från en ganska ateistisk bakgrund då, så att du tror inte att det finns något övernaturligt riktigt, eller?
Jag tror inte jag ens lägger ner så mycket tankar på det här med andlighet överhuvudtaget.
Ah, okay.
Det är väl klart att man är en produkt av sin kultur, av världen och samhället, och den gör allt sitt bästa för att säga till en att det här med Gud är inte på riktigt. Men jag köper ju det, och nej, inget andlighet överhuvudtaget.
När började du någonstans tro på något övernaturligt?
Så det började nog senare i den här resan. Och det är återigen, alltså det är en slippery slope när du börjar med andlighet. Det är meditation och sen är det yoga. Sen minns jag även att någonstans där under universitetet kom i en position där jag började få problem som inte jag har haft förut. Liksom. Det kom in tankar som inte jag har haft förut. Och då blir mitt svar på det problemet, för jag dyker ännu djupare in i det här med meditation och in i det här med yoga och annat. Och då kom jag in på det här med transcendental meditation till exempel. Så jag kan prata om yoga som är kanske väldigt ytligt, med stretching, sen har det kundalini-yoga som är verkligen andligt farligt. Och det är samma sak med meditation. Det finns för olika nivåer även om inget är bra. Och det här med transcendental meditation, det skulle jag säga i alla fall, kan inte alla hålla med mig, men det är vad kundalini-yoga är för yoga, vad transcendental meditation är för meditation. Och jag kan beskriva kort för vad det är för någonting. Så det är en form av meditation, och man ser det in där ganska mycket. Det är den starkaste formen av meditation. Det är det här som kommer hjälpa dig mest utav allt. Och det är återigen, de lovar en massa saker om du gör det. Så det är ju världens bröd liksom. Det kan smaka gott tillfälligt, men det är ingenting som mättar. Så därför Herren säger att kom till mig, det är jag som är livets vatten. Så kom till mig, kom inte längre törsta.
Nej, just det.
Men jag började se på en transcendental meditation, och det är då en form av meditation som de målar upp det som det är väldigt specifikt. Att beroende på vem du är så kommer du få ett specifikt mantra som du ska upprepa i ditt huvud. Och sen ska du meditera på det. Och de målar upp det återigen att du måste betala hundratals dollar för att gå en kurs för att du ska få det här mantrat och så vidare. Men jag lyckas med att hitta ett dokument på nätet där jag ser att okay, jag är man, jag är så här gammal, och då får du det här mantrat. Så då testar jag det, och det blir ett svar. Det blir ett kortsiktigt svar på problem. Liksom, hade det inte funkat så hade man inte fastnat i det. Men sen efter det...
Vad är ett mantra förresten?
Alltså det är ett ord som du upprepar i ditt huvud. Och det är återigen, det är likt yoga där. Du ger det ett ord som, det är inte svenska, det är inte engelska, det är ingenting du känner igen. Liksom. Det är någon bokstäver som du inte har en aning om återigen. Att det där är liksom österländska gudar som du ser med hedrar. Vars namn du upprepar liksom, i din skalle.
Märkte du någon effekt av det du gjorde?
Så det, kortsiktigt så var det någonting som det hjälpte mig med problemen. Liksom. Jag kände mig mer, de lovade att man blir mindre stressad och jag blir mindre stressad. Men det, återigen, du måste göra det konstant liksom, varje vecka. Det är så att när du går till gymmet så du kommer inte få massa stora biceps efter du gymmat en gång. Utan du måste hålla på med det. Och det är samma sak med meditation. Och så skulle jag säga, det är med allt sånt. Allt med världens bröd funkar på det sättet. Det är bara temporärt och det är inget som mättar. Och jag tror kanske om jag fick dåliga effekter, jag tror att de dåliga effekterna kom utan att jag liksom började fatta det riktigt. Saker och ting i livet går helt plötsligt inte lika bra och så vidare. Men man tänker inte på det, det är mer än nu när jag ser tillbaka på det som jag ser det liksom. Och det är mycket så med det andliga liksom. Det måste inte vara att du mår jättedåligt direkt utav att göra det liksom. Det är en del av det falska ljuset att du får någonting tillbaka, men du gör det alltid utbyte mot någonting annat. Men någonstans i det här så i sökandet på svar på problem liksom, eller återigen, det är där till för att hjälpa mig. Så kommer jag ännu djupare på det här, man läser på om visualisering. Och det är samma sak där liksom, att det är många från näringslivet som rekommenderar att visualisera din drömframtid liksom. Och när du går och lägger dig, när du vaknar, då kommer det att ske. Och det finns otroligt många människor i högt uppsatta i näringslivet och andra branscher som använder de här teknikerna. Jag tror även att jag minns även att Trump snackade om det här när han blev president. Och han sa det, så att det man visualiserar, det kommer man att få. Mind over matter, liksom, sa han.
Just det.
Och det var återigen, så det börjar man meditera och man visualiserar. Man börjar lyssna på, eller håller på med affirmationer, för det är också en annan grej.
Vad är affirmationer?
Affirmationer är lite litet mantra. Det är ett ord som du ska, om du vill ha in någonting i ditt liv, då ska du upprepa det ordet i ditt huvud. Eller säger det rakt ut, liksom. Det finns olika sätt. Lyssna på affirmationer är också en väldigt stor grej som också hamnade in på. Men vad det egentligen är, det är ju hedningarnas böner. Vad säger Herren om det? Liksom, be inte som hedningarna som tror att de kommer bli hörda för att de upprepar samma ord hela tiden. Så det är ingen rak kommunikation med skaparen av den här världen helt enkelt. Men det är återigen, man tror att det här är här för att hjälpa mig. Liksom. Jag programmerar, det är psykologi, det är ingen andlighet i det här. Så, och det är det här som folk känner till mest som law of attraction i den världen. Du ska manifestera saker in i ditt liv med hjälp av din hjärna, med hjälp av dina tankar liksom. Yeah. Och det var liknande som meditation återigen, för att om alla framgångsrika personer håller på med det här, ja, men då ligger ju någonting ligger i det liksom. Och då återigen, jag bara läser massa böcker, föreläsningar, artiklar och allting. Och sen så, man testar det. Men det är öppen liksom, om jag testar det skadar väl inte.
Okay.
Och så märker man att det där funkar. Och alla som håller på med det där och gör det på liksom, det är som en formel som man ska använda, och gör man det på rätt sätt så funkar det. Och vad det egentligen är, det är en modern form av häxkraft som man sitter och håller på med. Och det är ju samma sak där. Du vet inte vad du sysslar med. Och det är då den här frågan, när verkligen kommer med andlighet in, och det var just här, när jag fattade, wow, jag kan använda det med visualisering. Det jag gör här inuti har en påverkan på det här yttre, helt enkelt. Så det har varit liksom min, då började jag, wow, det finns någonting i det här. Och jag minns när du är en grabb från världen och du fattar att jag kan få vad jag vill i livet. Och jag bara gör på det här sättet.
Var det något speciellt som du upplevde att du fick eller som hände?
Jag kan dela ett exempel på det här senare i vittnesbördet. Men jag använde det, alltså det var ju alltså allt möjligt. Du kan få vad du vill, kan du få egentligen. Och när du är en grabb från världen och du hör det där liksom, att du kan få vad du vill i världen och du gör så här. Vad är det för biblisk scen då i så fall? Ja, men det är Satan som säger till Herren, och böj dig ner för mig, ska jag ge dig hela världen. Då svarar Herren då att ja, men vad tjänar det man om man vinner hela världen men förlorar sin själ. Just det. Så det är exakt det som den situationen är i. Och det där funkar alltså. Det är det som är, häxkraft funkar, det är på riktigt, men det är en oren andlig källa.
Ja.
Och alla som fastnar där, det dröjer inte lång tid innan du kommer att flyga för nära solen med det där. Du kommer att märka att ditt liv går inte lika bra längre. Liksom. Du kommer att kanske lyssna på affirmationer och du märker att nu får jag massa konstiga drömmar och tankar som inte jag har haft tidigare heller. Liksom. Och det är väldigt mörkt det där om man går snett i den där världen. Alltså, det finns folk som får fysiska skador för att de är för konstiga hälsoproblem till och med. Så ja, alltså det är verkligen ett falskt ljus. Samtidigt så det där funkar ju.
Ja.
Och oftast är det så om folk som skadar sig i den där världen, de går till samma källa för att hitta svar. Oj, jag känner lite ångest. Vad gör jag då? Okej, jag lyssnar på affirmationer för att inte ha ångest längre. Eller jag visualiserar att jag inte ska ha ångest längre. Så, och det är återigen, det kanske hjälper temporärt. Men det blir, saker och ting går bara liksom sämre och sämre.
Så du börjar då liksom söka i det här. Och vad händer då? Så du ser att det funkar.
Ja.
Du ser att den här andligheten som du söker i,
ja,
det funkar. Men du mår inte bättre av det?
Nej, jag börjar snart märka att saker och ting går helt enkelt inte lika bra. Helt enkelt. Och visst är det är komplexa saker. Det är andliga problem som sker. Så nu kan jag spela fram lite grann egentligen. Kanske får gå tillbaka sen. Men det finns ett tillfälle. Efter jag pluggade i USA så flyttade jag till Paris. Jag pluggade klart där på den amerikanska skolan. Och där var det fortsatt. Jag levde som värden. Det var ute och dricka och festa liksom på helgerna och... Min fritid var ju liksom då att när jag inte studerade, när jag inte var vänner eller ja, gymmade, spelade fotboll eller någonting annat, då spenderade jag tid liksom att lära mig mer om de här falska lärarna liksom för att växa i det. Mm. Och det var något där, någonstans där så stötte jag även på liksom, det var en bön som jag sötte på online som pratade jag, för då märkte jag att jag började liksom, det är någonting, man känner sig inte som sig själv egentligen, alltså det är någonting, eller det kanske man gör, men det är någonting som har blivit snett liksom i det hela. Och jag minns jag lyssnade på den här bönen som jag bara kommer in på. Jag ser ju bara bön, det är bara en annan form av affirmation kanske liksom. Alltså, och det är ju en bön mot onda andar. Och då ber de så här att det är en väldigt fin bön egentligen. Det är en Jesu blodstring liksom runt om dig. Allting orent in och ringen ska bara lämna. Du skickar skyddsänglar och allt det där. Och efter att du lyssnar på den här bönen, du känner dig väldigt så här safe liksom. Bara, wow, det här är coolt liksom. Men sen går man och lägger sig. Så vaknar man upp. Och jag vaknar upp mitt i natten efter den bönen. Men jag kände det är någon som stryper mig. Känslan är att någonting stryper den. Och jag minns en sekund ligger där och sover och tror att någon person på riktigt har kommit in i lägenheten och stryper den. Men nu efterhand har jag fattat vad det där var för någonting. Det var ju en andemakt som hade sagt till mig, du gör inte så där igen liksom.
För att du hade lyssnat på en bön som var kristen.
Ja, en kristen bön hade jag. Och det är ett senare avsnitt om det här med befrielse och hur man tar sig an det på bästa sätt. Men när det kommer till det så, ja, om det går, ja, de reagerade inte bra på det där. Och deras sätt att säga, du gör det här igen, det var att liksom göra det på det där sättet. Och just då, jag tror det här var en mardröm eller bara någonting sånt. Jag lade jättemycket energi på det. Det är mest här i efterhand när jag fattar att, ja, det där var liksom, det där var något svar från en andemakt.
Ja.
Och det är så, håller du på med falska läror, håller du inte på den sanna vägen, då kommer du öppna dörrar. Mm. Och det är en andlig juridik som sker. Så när du gör den där law of attraction, du öppnar liksom, du ger andemakter ett kontrakt,
yeah,
att ha påverkan på ditt liv. Mm. Som Herrens vägar skyddar oss från allt det där liksom. Och det är så, folk som håller på med, alltså jag fattar inte att det var New Age just det, efter det var New Age som man håller på med. Jag tyckte det var någon form av psykologi och någon form av andlighet, men de fattar mycket, de tror att de fattar mycket. Jag tror att jag har liksom förstått någonting som ingen annan fattar. Men det man inte fattar är det här med andemakter. Liksom. Det är en ganska stor ja, pelare när det kommer till att förstå andlighet. Egentligen. Mm.
Precis, för du har ju egentligen gått in i en ny värld som den andliga världen som så många inte gör. Ja. Alltså när man är ateist i Sverige och man tror bara på vetenskap, man liksom, du går aldrig in i den världen.
Nej.
Men när du väl går in i den världen så öppnar du upp inte bara... Det finns ju en möjlighet av det att öppna upp för det som är bra. Alltså en god andlighet.
Absolut.
Och Gud liksom. Men det är också att man kan gå... Det finns en andlig verklighet som, ja, är,
nej, men så,
som är ond. Liksom, men som inte...
Ja, visst. Ja. Om man kan prata det ut i världen, ut i sekulära världen, då pratar det om ont och gott. Det finns inte. Allt det är moral, relativism, allting är gråzon lite. Men i den andliga dimensionen av verklighet är det klart vad som är gott och vad som är fel. Mm. Och det är precis vad du säger här. Liksom, du kan spendera tid med skaparen och du öppnar en dörr. Och vad är det för dig? Ja, du öppnar en dörr för hans ande och komma in i ditt liv. Men om du gör andra falska läror, du öppnar en annan dörr för andra andemakter. Mm. Och nu kanske jag kommer fram lite här i mitt vittnesbörd och så, men det är någonting som man tycker att många, alltså församlingar till och med, inte pratar. Många tror att det här är det man läser i Bibeln om Jesus drar ut andar ur människor och sånt, att det är mental ohälsa. Och det finns alldeles för många liksom bibelverser som stör att det är inte alls så. Det är som legionen som förs in i ett gäng en svin liksom. Och vadå, funkar mental ohälsa så liksom. Han pratar med mental ohälsa. Nej, det är andemakten han pratar med. Annan tid för andra ut en ande ur en person och sen säger han synda inte igen, för då kommer de här tillbaka starkare än förut. Och det är så funkar inte mental ohälsa heller liksom. Alltså poängen är att det finns alldeles för mycket som, det här är inte mental, det är andemakt, det är fullt ut på riktigt. Jag tror att förstår man det då, det är något som var andligt uppvaknande som jag gärna, som jag tror är viktigt liksom. Och det är ju fader, sonen och den helige ande som det handlar om.
Och jag tänker också att de som inte är kristna eller troende men ändå tror på andevärlden, så kanske man tror att det är bara en andevärld. Att allt är liksom samma.
Absolut.
Att det inte finns liksom skillnaden.
Så är det. Man tror att det finns gott och ont, finns inte det där heller. Liksom.
Att det bara är gott tror jag. Alltså, utifrån min egen erfarenhet så trodde jag ju att så här, det är ju bara gott det som är andevärlden.
Just.
Så att...
Precis, men om vi bara om vi går in då på hur du blir kristen. Kan du inte berätta det?
Jo, det kan man gå in på också. Och jag kan bara tillägga här lite också att jag, som jag sa förr, man söker ju svaren i de här falska lärarna, fast man märker att det är skadorna liksom, så fortsätter man gå tillbaka för att läka de här skadorna. Så ja, man fastnar där i daoismen till slut, man läser Bhagavad Gita, Ashtagva Gita, Lao De Xing, liksom allt om det där. Man kommer att tro att det ska ge någon form av frid och shamanism under någon viss mån också. Men någonstans i det här med falska lärorna, så för de som håller på med mycket av New Age och sånt, de har även en syn på världen. Att det är någonting som inte står rätt till med världen liksom. För hade det varit rätt med världen, då hade de berättat till oss om det här med Law of Attraction. De hade berättat om att vi har ett energifält och hur vi kan använda det liksom för olika saker. Så någonstans där, och det handlar mycket om så här alternativ medicin, kommer man in på också liksom. Så här väldigt stor skepticism mot läkemedelsindustrin och världen helt enkelt. Så de har ju även de en syn på att saker inte står rätt till. Och liksom, det bibliska i min mening är att vi lever i en fallen värld. Och så världen började bli för mig det absolut största vittnesbördet. För att det som står i Bibeln är på riktigt, på att det här med Gud är sant. Jag minns, jag var i Paris, jag pluggade, nu är det här lite sidospår, men poängen kommer komma. Jag pluggade en marknadsföringskurs som heter Consumer Behavior. Där fick vi lära oss mycket om hur stora företag, politiska rörelser, anställde väldigt skarpa, skickliga psykologer för att sälja in sina produkter eller för att påverka människors åsikter och deras hjärnor för att de ska agera på ett visst sätt. Så har de ett exempel där, det var cigföretaget Marlboro som hade problem för att i USA förr i tiden så rökte bara killar, det var inga tjejer som rökte. Så anställde de Edward Bernays som är brorson till Sigmund Freud. Och då sa han, nej, men då betalar vi kvinnliga modeller att röka framför tvn. Och det fick då, de dubblade sin omsättning då, Marlboro, efter det där. Och då var poängen i den här kursen att det du ser på tv, inte mycket, inte av en slump liksom, det du ser på tv. Och vi håller saker och ting väldigt kort i det här. Jag började studera ännu mer liksom och märker att det är samma sak gäller i underhållningsbranschen och allt det här. Och dessutom kommer det till en punkt, och det finns otroligt mycket att säga om det här med fallna världen liksom och så. Det kanske är en annan varför kristen serie i framtiden, jag vet inte. Men någonstans kommer det fram till en punkt där du fattar att det är inte en slump att allting du ser i din kultur, allting du ser i omvärlden är så frånvänt Herren. Så frånvänt skaparen, och människan lever som rebeller till sin egna skapare. Och utan att veta om det. Och någonstans där, så jag minns, du kan gå in på Netflix och gå in på romantikgenren och allting där. Det är ju filmer som romantiserar liksom skilsmässor, otroheten, hookup-kultur, alltså massa saker som inte är hälsosamma för oss egentligen. Samma sak i musikvärlden där, romantisering av mental ohälsa, droger, kriminalitet och allting möjligt. Jag kan prata mycket om det här, men hur som helst, jag insåg att det inte är en slump att saker och ting är så fallet och att det görs av, precis som Herren använder människor för att göra hans vilja, så finns det en ond, det finns en djävul som använder människor för att föra fram hans vilja.
Och det, hur kom det i kontakt med Bibeln och kristen tro?
Det kommer alltså. För någonstans, för när jag fattade det, när jag såg igenom de här, liksom, att världen var fallen, då jag greps av en sån stark längtan till Gud alltså. Och någonstans då, jag minns att jag började sluta lyssna på musiken som jag lyssnade på, liksom de svenska sommarsalmerna som jag tyckte de var så fina liksom. Det var, pratade om hur vacker skapelsen är och hur Herrens, allting annat kommer förgå, men Herrens ord förbliver liksom. Och man greps av att ja, men det var så, man ville ha mer av den här, den formen av födan liksom. Samtidigt höll jag fortfarande på med falska läror och leder som världen, men där började min längtan i alla fall. Och då är du sekulär, då har du alla de här frågorna, men om det här är på riktigt, så var det för fel på samlag innan äktenskap då, till exempel. Om två personer tycker om varandra och inte de skadar ju ingen, vad är det som är på fel på det? Så fick man gräva svar i det, och det finns massa sociologiska och psykologiska perspektiv bakom den frågan som pekar på att det här är inte hälsosamt för människan. Att det leder till olyckliga äktenskap och skilsmässor, olyckliga, en ny olycklig barngeneration som sen ska styra världen. Liksom. Alltså, så det är inte bara att nej, det är dumt för att det står i Bibeln. Nej, det är dumt för att det inte är hälsosamt för oss. Så där gav jag Herren rätt. Så okej, då har jag rätt om det. Samma sak om samkönade relationer. Det finns massa data och statistik på sociologiska nivåer som pekar på att det här inte är hälsosamt. Och det är så fort en civilisation går neråt, det börjar med att man pushar lust på ungdomarna. Sen går ekonomin går sämre, liksom fattigheten och allting går bara sämre. Så jag var tvungen att hitta svar, för hade inte jag svar på de här frågorna, då kunde inte jag veta att det var på riktigt. Sen kan jag komma in på här med alltså vetenskapen och evolutionsteorin då, och Big Bang, liksom hela det köret. Så det, jag behöver inte gå in på det, men det enda jag kan säga där är att kolla på andra sidan myntet också, för jag tror vi visas bara en sida av myntet i skolan. Gjorde jag i alla fall. Hur som helst, då hade jag fått svar på alla de här frågorna. Det var, men då, jag måste köpa en bibel. Jag kan inte hålla på med det här längre. Liksom, jag har fattat det här på riktigt, men jag kan inte hålla på med det. Och då får jag för mig att då köper jag en bibel, och jag bestämmer mig för att köpa Geneva-bibeln från 1560. För att, ja, men jag var inne i så här, hela skolan i att man ska vara försiktig med bibelversioner, alltså bitande på alla översättningar. Jag vet inte, det, som var jag just då i alla fall. Och jag minns att jag får hem den här bibeln, och nu är jag tillbaka i Sverige igen. Och jag har gjort klart mina studier och jag har skaffat jobb. Och jag minns det, jag får hem den här Bibeln och jag lägger mig i mitt rum och läser den här Bibeln. Först gången jag någonsin läser Bibeln och försmakar av Herrens ord. Så jag ligger och läser Bibeln en timme innan jag ska iväg på min fotbollsträning. Och när jag läser Bibeln, alltså, jag känner hur någonting bara händer i mig. Det är någon form av liksom kittlande känsla, det är någon reningprocess som bara tar fram, som sker i hela kroppen. Liksom. Men du börjar liksom hosta liksom, och ha det på det sättet. Och jag fattade inte då vad som tog plats. Men jag bara kände att det är någonting som hände. Liksom. Och sen var det lustigt. Sen när det läst klart så var en lustig effekt som hände. Var att jag kände att jag var tvungen att städa mitt rum efteråt. Jag vet inte varför. Liksom. Det var som att man rena insidan. Men då ska man nog rena utsidan också. Eller sånt där. Så det, men hur som helst. Den drar på min fotbollsträning. Och när jag kommer dit. Jag är som ett barn igen. Efter jag läst Bibeln första gången på en timme. Liksom, första gången i mitt liv. För jag är där, jag skojar och jag skämtar och snackar med allting och alla liksom. Och nu är jag vanligtvis rätt utåt i de miljöerna, men det här var någonting helt annat liksom. Och då var det så här, vad är det för bok som kan ha den här effekten på en människa? Och det har varit liksom den största vändpunkten för mig liksom. Jag fastnade i falska läror, jag såg igenom världen liksom. Och, men sen när jag läste Bibeln, alltså, då kände man den här effekten. Och jag hjälper till folk, jag håller på med Alfa just nu i församlingen. Jag tipsar ju folk där också, vill du veta om det här är på riktigt? Läs Bibeln i en timme innan du går och lägger dig. Du kommer vakna upp dagen efter med en helt annan frid inom dig.
Wow.
En frid som du går att hämta för någonstans där ute i världen. Och det är liksom, det står det här. En ord är läkedom till ditt kött liksom. Och Herrens ord, det är ju andens svärd, Herrens ord. Så när du läser Bibeln, han går in där med sitt svärd i det och bara rensar bort liksom allt det där andliga skräpet som du har tillåtit komma in i ditt liv genom de här falska lärorna.
Så du börjar läsa Bibeln då?
Ja.
Hemma i Bromma liksom.
Ja.
Och springer på fotbollsträning. Vad händer sen då när du inser att det här ger dig någonting?
Ja, alltså det ger mig mer än något de andra lärorna har gett en liksom. Det gav en frid och en glädje som var, ja. Men efter det så, det var det. Så vad är det för bok som kunde ha den här effekten på en människa? Så efter det, jag har en period där, det kan ha varit 3-4 år sedan kanske, en period där jag läser Bibeln alltså flera timmar varje dag.
Okay.
Bara så jag gräver mig ner i det där liksom totalt. Alltså liknande på samma sätt som gjorde de här falska lärarna, men nu gräver jag ner mig i Bibeln egentligen. Jag vill ha mer av den här liksom renandet, det här liksom effekten från Bibeln och så va. Och samtidigt så, jag var ju helt själv där. Jag kände ju ingen överhuvudtaget som var kristen. Så man var väldigt själv i det till en början och läste Bibeln själv mycket. Man gjorde sina egna bibelstudier. Och man lyssnade mycket, var mycket på nätet, man var e-kristen, mycket på kristna Twitter liksom och så. Lyssna på predikningar på nätet och alltså varje dag i stort sett höll man på med det. Så någonstans där så började jag till slut be en bön om att ja, men det vore fint att dela det här med någon. Liksom. Och jag var ju rätt skeptisk mot kyrkor. I den, ja, av någon anledning var jag skeptisk mot kyrkor. Kanske man ska vara till viss mån när man är helt ny liksom, i det hela. Jag vet inte.
Det är ju ganska intressant ändå att du har då inte levt någon, du har inte varit i kontakt med kyrka, men du är ändå väldigt skeptisk mot kyrka.
Ja, jag tror det kom mycket från där att jag sa att jag var e-kristen, och det finns massa olika folk som säger saker där att den riktiga kyrkan finns inte längre liksom.
Aha, okay.
Hela här köret. Och jag tror att det är bra att vara, det kanske inte är jättebra. Jag känner folk som har fastnat i falska läror, sen går de till en kyrka och berättar om allt det här de har varit med om. Och de bara, vad intressant. Ja, men det är kul att du har varit med om det liksom. Församlingen ska ju ha full koll på de här frågorna liksom, och för att kunna ge hjälp. Så jag tror att det finns en poäng också att vara lite, att det är viktigt att komma till en församling liksom, som man trivs i och som du känner dig kallad till.
Och det är väl någonting bra i Sverige. Vi har ju blivit lärda att vi ska vara ganska ifrågasättande till saker. Och det finns ju något bra med det. Sådär.
Ja, visst.
Men det är nog ganska intressant hur och jag skulle nog säga att din reaktion är ganska normal. Det är att gemene svensken är ganska skeptisk till kyrkan. Mm. Trots att då ändå kyrkan har gjort väldigt mycket bra generellt, om man nu säger så. Yes. Så är man ändå ganska skeptisk till själva liksom, till, både till kristen tro, men framförallt då mot organiserad religion.
Ja, precis. Kyrkan. Exakt. Det var mest det som jag, som jag ansåg. Du beskriver det bra där. Men samtidigt så var jag så här dragen, och jag tror den åsikten för mig att jag är skeptisk, den har ju ändrats sen jag själv har liksom kommit in i det här. Liksom, och jag har mjuknats upp där lite, tror jag. Men
lärde du känna andra kristna? Hur var det då?
Ja, det finns en story där också. Så då, jag bad ju den här bönen att det vore fint att dela det med någon. Och jag visste inte var jag skulle vända mig någonstans överhuvudtaget. Det var en bön som jag valde att dra då. Någonstans där, vid den här tidpunkten så, jag var ute på bostadsmarknaden. Jag skaffat jobb, ville köpa en lägenhet. Och jag var på marknaden i ett år, men hade inte råd med de lägenheter som jag gillade. Det var så jag var ganska petig också kanske. Men någonstans där så dyker det upp en lägenhet på Hemnet som jag kollar på. Och liksom, det är ett bra läge och fin och allting. Jag bara, men det är inte en chans att jag kommer att ha råd med den här överhuvudtaget. Men sen, av någon anledning, så jag går inte ens på den öppna visningen. Men av någon anledning så börjar jag följa budningsprocessen för den. Och när jag kollar på den, då märker jag liksom att det är bara två personer som lägger ett bud med den här. Det var jättelite av utgångspriset. Så då kontaktar jag privatmäklaren, eller mäklaren, och tar en privatvisning. Och tycker om den, lägger ett bud och vinner den. På något sätt så hade jag råd med den liksom. Och poängen med det här är sen dagen jag skriver kontraktet för den här lägenheten är på mäklarens kontor på Folkungagatan. Så då är det där jag skriver kontraktet, jag får nyckeln till lägenheten, så går jag ut där på Folkungagatan och då ska jag tillbaka till Hornstull där jag hyrde lägenhet. Och vanligtvis så jag brukar ta en bussen, eller jag tar en elskoter och drar hem, men nu är det så här, solen sken, man var på gott humör, var liksom bostadsägare för första gången. Så man bestämde, jag ska gå hem så här, fast det är kanske 45 minuter, en lång promenad liksom. Så jag började gå där längs Folkungagatan. Och då när jag började gå där ett kvarter så märker jag, det är en byggnad här till vänster om mig som jag måste ha sett förut. Men jag har liksom inte ens tänkt på vad det är för någonting. Och jag märker ganska snart att det där är en kyrka. Och det står kristna personer står där ute och det ger ut informationsblad och blir befika eller vad det är. Och då är jag kvar när skepticism mot kyrkan. Så jag kollar på dem så här en sekund och tänker så här, men ska jag snacka med dem eller inte? Så okej, jag gör det. Jag testar dem liksom. Så här. Så går jag fram och börjar snacka med dem. Och där står Christer Rosan. Mm.
Som har varit med faktiskt i Varför kristen?
Ja, visst. Fin kristen broder.
Kärad Christer, alltså. Grym.
Ja. Ja, men så jag började snacka med Christer då helt plötsligt. Och jag minns då att jag snackar med mina favoritpastorer som jag lyssnar på då mycket där. Paul Washer och Leonard Ravenhill på nätet och det gänget liksom. Och du säger, ja, Paul Washer, jag har läst alla hans böcker, säger jag. Nu säger jag, wow, alltså han är en pastor som alltså är på samma tänker som jag liksom på det sättet. Och efter det så har vi pratat om våra favoritbibelverser. Sen gick han in och visade mig kyrkan och så frågade mig om får jag be för dig? Frågan. Och du säger, ja, visst. Och det är första gången han någonsin ber för mig på det sättet. Och jag minns innan han lägger handen över mitt huvud och säger, ja, jag har bett för det här. Och han lägger handen över mitt huvud och han ber och jag bara fylls av en så här ren eufori och glädje liksom. Du känner att det är någonting som sker liksom, i hela kroppen och så det var så jag hittade till kyrkan. Jag minns att jag är lustig med det också. Jag, när jag skulle lämna därifrån så visade sig att det finns en busstation som går precis utanför kyrkan till precis utanför min nya lägenhet där jag bor. Så, och det är verkligen precis, alltså det är inte att du måste gå några kvarter, det är precis, jag går ut ur dörren och sen tar jag på bussen över kyrkan liksom.
Yeah.
Så det,
Grymt.
Så jag såg det som ett herren leder liksom.
Ja. Mm.
På det sättet. Och sen var det även så att vid det snåret så jag började liksom träffa Christer i kyrkan då och ställa massa frågor och så här one-on-one-samtal med honom. Jag går på min första gudstjänst och på den gudstjänsten så sjunger de alla de här svenska sommarsalmerna som jag hade börjat lyssna på efter min gudslängtan kom till. Och sen var det dags för, då jag döpte mig sen även den sommaren. Och det var också så här ganska stort liksom. För att när du får den här gudslängtan, du fattar ju liksom rent intellektuellt att du måste gå en omvändningsprocess mot det här. Det jag även kan nämna här som jag tror är lite intressant är att Herren disciplinerade mig bort från de här falska lärorna också efter jag började läsa Bibeln. Alltså jag märkte det, jag får liksom en form av läkande grej som sker liksom när jag läser Bibeln, så det är något som renar och läker. När jag håller på med de här falska lärorna igen, då försvinner läkningen.
Mm.
Den går tillbaka liksom. Och det jag pratade om förut, alltså du syndar inte mer igen efter du blir renad, du kommer komma tillbaka värre. Så efter det fattade jag liksom, jag såg det som att Herren sa att du ska inte hålla på med det här liksom. Så efter det, då släpper man liksom de här falska lärarna, du släpper meditation, yoga och hela köret liksom. Och det är ganska svårt. För när det kommer från de här falska lärarna så är det mycket att det där är en tröst någonstans. Det där är ju svaren på dina bekymmer. Eller det du vill ha hjälp med, ja då går du till det. Helt enkelt. Och så det var lite halvsvårt att släppa det någonstans. Och det är en helgelseprocess som tar plats. Men sen är det en annan form av omvändelse som krävs. Och man försöker omvända sig i köttet liksom. Men det går bra i 3 veckor. Så faller man tillbaka. Sen går
det. Vad är köttet bara? För dem
när,
som
du står, när du står i köttet. Alltså det kan vara om du är ute efter pengar. Ute efter lust liksom. Det kan vara
begär.
Typ begär alltså egentligen.
Man kan väl säga att Bibeln beskriver ju som att vi har en kött och en ande.
Så är det, ja.
Precis. Som kristen. Och att köttet är ju det i oss som inte vill följa Gud kan man väl säga. Eller det i oss som inte vill.
Stämmer.
Om man skulle ta bort Gud så skulle man nästan kunna säga att du har alla människor har ju ett samvete liksom. Ibland så går man emot sitt samvete och ibland så följer man sitt samvete.
Absolut.
Men Bibeln beskriver ju det, när du blir kristen så får du din ande blir född på nytt.
Du måste födas på nytt.
Och då kan du välja liksom, ska jag följa det som har med Gud att göra eller ska jag följa det som har med mig själv att göra, liksom det som är mot Gud.
Ja.
Och det är det som är kött. Så därför det är ju så här kristen term.
Ja, ja visst. Och när du är liksom sekulär, det är mycket att du är förslavad av köttet. Liksom. Är du hungrig så går jag ät. Liksom. Och du följer det som köttet ser åt dig att göra.
Precis, ja.
Och du tror också kanske att det är det som är lycka någonstans. Bara, ja, det är det som livet går ut på. Liksom. Och det är som ett hamsterhjul som du aldrig kommit fram i egentligen.
Ja,
och bröd som aldrig mättar, som jag pratade om tidigare. Men, så jag försökte ju säga att det var en omvändningsförsök som skedde där. Då jag började läsa Bibeln. Men det var när det kom till dopet. Det som beskriver, du måste födas på nytt. Och dopet är då symboliken med Herren Jesus. Du går ner och dör med honom. Och stiger upp. Du föds upp på nytt i honom.
Mm.
Och du ingår då i ett andligt äktenskap med Herren Jesus Kristus. Och din ande får ett liv.
Ja.
Och du och hans ande kommer in i det också. Liksom. Även då var det också en ny renande process. Jag minns när jag kom upp därifrån. Och Kristus sa det också. Han såg att någonting liksom hände i mig. Och efter dopet, alltså, då föddes en helt ny känslighet mot synd. Alltså. Man vill inte ha någonting med det att göra överhuvudtaget. Det var inte så att det var, alltså det, man ville inte göra det. Alltså det man visste att man inte själv mådde bra av det överhuvudtaget. Så man ledde för någonting helt annat, helt plötsligt, något som smakar mycket, mycket bättre. Och då var jag även så, jag minns efter dopet så kom det in några andra kristna som skulle döpa sig i församlingen. Och då sa Christer efter dop, Erik, nu är det här din familj. Och man kände att någonting hade liksom skiftat på det sättet. Man kände sig närmare de här personerna än man gjorde liksom innan.
Mm.
Och det är ju Kristi kropp. Hur är vi Kristi kropp? Jo, men vi är det andligt. Är du kristen, då har du hans ande i det då, helt enkelt. Och det är så vi alla hans tempel. Det är det tempel för den heliga ande. Och vi är allihop kopplade i samma kropp genom hans ande på det sättet. Så dopet var väldigt, väldigt stort också. Så efter det så jag gick Alfa. Jag fick sen förfrågan att hjälpa till att leda Alfa liksom direkt efteråt. Så det har gått väldigt fort. Men det har varit väldigt intressant. Och Herren fortsätter liksom. Det är en helgelseprocess som sker liksom i en. Och han har ett sånt tålamod. Och jag kan nämna några exempel liksom sen på helgelseresan. För det här är liksom del 1 av frälsningen. Det är så här hittade till Herren liksom och så. Men det finns mycket mer att berätta.
Ja.
Och helgelse, det kan man, hur kan man förklara det?
Ja, för ja men just det. Så dopet, som jag ser, så dopet är liksom, först är det kallelsen. Liksom. Du känner längtan och efter den kommer dopet. Och det är, liksom, det är bara början. Då börjar en process där du ska bli mer och mer lik liksom, Guds avbild. Du ska bli mer och mer lik Herren Jesus Kristus. Så det var vissa saker som jag, även efter dopet, så minns jag att jag tyckte fortfarande det var kul att gå ut på barer med mina, dricka alkohol liksom, och tyckte det var väldigt roligt. Men även där så disciplinerade Herren bort den från det efter ett tag. Mm. Och det är då, det är det som jag ser som helgelseprocessen, och det är samma sak. Det är mycket som att du ska leva efter hans vilja i, ja, ditt liv, och du ska följa det. Det är många, jag trodde till en början att var mycket, du ska läsa Bibeln, du ska kunna Bibeln, och sen gör det som står i Bibeln liksom. Och det är klart, det är jätteviktigt att läsa Bibeln. Alla ska göra det, och det är bara att lyssna på effekterna som jag fick när jag började läsa. Och det ger en väldigt bra grund. Men sen är Bibeln, jag kan inte läsa Bibeln om Herren vill att jag ska sluta jobba. Han visade mig rätt snabbt att du ska lämna jobbet som du hade, till exempel. Okay. För det är ett jobb som jag hade fått, ett världsligt jobb som jag hade fått då innan frälsningen. Så det är jag som en del av helgelseprocessen. Han leder dig på vägen som han vill ha dig för, och om du följer den, breda vägen som Jesus pratar om, det är liksom den världsliga vägen, och den kommer leda till massa, den kommer inte leda till något gott, min erfarenhet i alla fall. Säkert går den trånga vägen, och det är då den sanningen, vägen och livet. Och går den trånga vägen, då har han förberett massa saker för dig i livet så du kommer få ta del av. Så det är det, att gå den väg, gå hans väg, ser jag som helgelseprocessen, och lära dig gå den. Och det behöver inte vara, jag tror i början var väldigt mycket så här att du måste omvända dig liksom. Nu är det mer att han kommer visa för dig. Yeah. Han kommer att visa för dig vad du behöver släppa på för att komma närmare honom. Yeah. Och ibland är det så, ibland kan du släppa på någonting, och då ger han dig någonting helt nytt. Han bara sitter och väntar på att du ska släppa på någonting. Sen kommer han och ger dig någonting annat som är mycket bättre liksom. Ja, precis.
Och precis, men bara så, du slutade jobba då för att Gud, du upplevde att Gud ledde dig till ett annat, och nu jobbar du med någonting annat då liksom.
Ja, precis. Så det var ganska intressant att jag hade fått det här jobbet innan frälsningen. Och jag kan öppna upp med det också. Alltså hur jag fick det jobb. Jag hade använt de här falska lärarna för att skaffa det här drömjobbet. Okay. Och det är ett superjobb. Alltså det är så här, de flyger över mig till London och Las Vegas och Scottsdale i loppet av ett kvartal. Det är liksom, det är frihet, det är bra pengar liksom så här. Och allt det man ville ha i ett jobb. Men sen så börjar man säga, man känner att det är något som är fel i det. Och sen efter frälsningen, jag minns att det är en kristen broder som ber för mig en gång. Och han ber bara helt generellt. Och sen säger han till mig efter bönen att men om du lämnar ditt jobb, då kommer en ny dörr kommer att öppnas för dig.
Mm. Så det var något du hade liksom visualiserat fram det jobbet genom?
Ja, jag hade använt de här falska lärarna för att få fram
metoderna
det. Alltså affirmation, allting liksom. Och jag kan inte tro någonting annat än att det kom därifrån. För att av alla de alternativen som jag sökte, det var så här, alltså assistentjobb, eller akademiassistentjobb, så ingångsjobb liksom. Så fick jag det här från ingenstans. Bättre lön och liksom, det var ett jättebra jobb, alltså rent världsligt på alla sätt. Men det var någonting som kändes fel. Och så kom den där bönen, och man får lite teckning på att man ska lämna det. Så till slut så väljer man att lämna det. Så det är också en del av helgelseprocessen. Han vill att man stänger vissa dörrar som måste stängas.
Ja,
men du har ju då levt både i den liksom onda andevärlden, blivit ledd av den, och sen blivit ledd av Gud som tillhör den goda andevärlden.
Just det.
Vad skulle du säga är liksom den största skillnaden i att leva i de här två spåren?
Så jag skulle säga den största skillnaden för mig är alltid när om man pratar rent andlighet, så den där falska andligheten som jag kallar det för, New Age, att det är ofta, du måste följa en formel. Du ska vara tacksam och sen ska du visualisera liksom, och då kanske kommer du få in det liksom. Och det är så häxigt att funka, det är en formel som du följer. Det här med Herren, det är en relation som du ska ha. Du ska lära känna honom. Och det var det jag snackade om förut. Att jag trodde först att det var att läsa Bibeln och göra det som står i Bibeln. Och det ser jag ju till viss mål. Men det är också din andlighet. Du blir på nytt fylld i anden. Och sen ska du gå i gärningar som anden har förberett för dig. Liksom. Så det skulle jag beskriva som den största skillnaden. Och det är ju alltid ett utbyte. Det här med Jesus korsfästning. Vad är det som sker där spirituellt? Vad är blod för någonting? Blod är valuta i den andliga världen. Så han har friköpt oss med hans sons blod. Och det finns inget tydligare blod än Guds son. På det sättet. Så där är också ett utbyte. Vad är det för något? Jo, det är ett utbyte att han utbyter oss. Han tar oss från mörkret in till ljuset. Och han har köpt oss. Vad betyder det? Det betyder att vi tillhör honom. Så även där, allt det där är ett utbyte. Men det här är ett bättre utbyte. Och ny andlighet är ett utbyte som bara kommer leda till andlig skada. kommer jag att säga.
Så du tänker att, eller ja, du upplever att när man håller på med New Age, då får man offra någonting eget för att få någonting för stunden.
Är det, det, så? Det är så jag upplever det i alla fall. Och det är någonting, och det är så djävulen fungerar. Det jag pratar om, det är näringsliv. Det är folk som har blivit framgångsrika, för de har böjt sig ner till honom. Liksom. Men de ägs ju av djävulen, och de jobbar för honom sen resten av livet. Nu så blir man köpt av Jesus och genom Gud, och då jobbar man för honom. Han är ens mästare. Man kan inte ha två mästare. Liksom.
Så och, det är... och resultatet, tänker jag, i ditt liv, alltså frukten eller det som har kommit ut.
Ja, det är det bästa som har hänt.
Kan du se, liksom, vad är skillnaderna där?
Så det är en, dels är det en allmän frid, en större allmän lycka. Att man lever för någonting som är mycket större än det som världen har att komma med. Så här, karriär liksom, och pengar och det där. Liksom, man fattar att det här är ju, nu lever du och du tjänar himmelriket istället. Så det är någonting som är så mycket större än allt det andra. Och det, jag tycker det är otroligt kul och otroligt spännande. Det, nu kanske det var 3-2,5 år sedan jag döpte mig. Så jag är bara en bebis liksom, i Herrens rike. Och jag vet att det här är bara början. Jag vet om att han kommer liksom att leda en på vägar som är helt, som är enligt hans vilja. Och även det som man fattar kommer ge en mest lycka. För vi pratar om det går i köttet. Man tror det är en vilselätt liksom att gå och vara förslavad av köttet på det sättet. Så nu så slutar det göra det. Och det går i gärningar som är förberedda. Så kommer källan för den gärningar en andlig källa snarare än köttliga källor. Så nyandlighet, det är bara efter köttet. Det här med kristenheten, sanna andligheten, då är det genom andliga anledningar. Och priset, det eviga priset du får, är mycket större än det som annan andlighet ger. Liksom. Så det är också evighetsperspektivet. Men, men för mig så är det också, det är ett mycket bättre liv här på jorden också, skulle jag säga. Och det betyder inte att alla problem bara försvinner. Liksom. Och jag tror det var någon som, Christer, han sa det till mig någon gång, att det är inte alltid det lättaste livet, men det är det bästa livet. Och det tycker jag bara stämmer in så pass bra på det jag har upplevt. Liksom. Alltså det är inte alltid lätt. Liksom. Han kommer med svärdet till vissa saker. Han kommer ta bort dig från jobb som du kanske tycker om. Han kommer att leda dig in på vägar som du ifrågasätter först. Men sen visar det senare att det var helt perfekt för mig. Liksom. Så ja, jag skulle beskriva det så i så fall. Och följer Herren, han kommer aldrig skada dig. Djävulen, han kommer skada dig. Alltså. Du kommer råka illa ut. Du kommer flyga för nära solen till slut. Alltså. Skulle jag säga.
Wow. Men du, Erik, vi kan prata mer om det här. Du är välkommen tillbaka fler gånger. Så.
Visst, det finns en del två i det här också. Du pratar om, jag hittar ju, för det var många, andliga, eller många, men en del andliga problem fanns kvar efter dopet. Det var en del av helgelseprocessen.
Mm.
Då kommer det med befrielse och det funkar. Men det är ett annat kapitel kanske, men det finns mycket att berätta
vi,
här också.
Vi gör ett till avsnitt om det.
Absolut.
Mm. Tycker vi är jättebra. Men visst. Stort tack för att du ville komma.
Ja, tack för att vi fick vara med.
Och, ja, tack så jättemycket. Kul.
Tack för att ni har kollat och lyssnat. Ni får jättegärna sprida det här såklart. Skicka det här till någon vän. Prenumerera på YouTube eller här på Spotify. Och så hjälp oss gärna att sprida om detta. Det kommer fler avsnitt om Möte med New Age. Här på Varför Kristen. Varmt välkommen tillbaka. Ha det bra.